Tack så mycket. Ja. Och då kan vi börja med en liten sån här gallup. En sömntimme gallup. Hur många här inne har sovit över 8 timmar? Upp med en hand. Där har vi ett par lyckliga vinnare. Det är bara att gratulera. Ja, titta. 6 till 8 timmar då. Ja, men titta, ni sköter ju er. Inte upp och springer på nätterna. Har vi 4 till 6 timmar då? Ja, där har vi en hel del. Och nu börjar vi närma oss de vi behöver be för lite extra idag. Eller hur? Så 2 till 4 timmar. Där är jag. Det var bara jag. Ja, titta, där har vi en. Härligt. 0 till 2 då? Ja. Härligt, härligt. Då, kära vänner, så ska vi ta och... fortsätta vår resa där vi tittar på både Filipperbrevet och Paulus liv. Och det vi gjorde igår, för er som kanske har ett svagt minne av att vi samlades här igår eftermiddags. Kommer ni ihåg det? Då talade vi lite grann om Paulus som person. Och jag gav en bild av en segelbåt. Kommer ni ihåg det? En som nickar. En segelbåt som behöver ha en djup köl för att kunna segla och inte slå runt mitt bland vågorna och blåsten. Och jag sa att det kan vara en bild för hur Jesus formade Paulus faktiskt genom ganska många år innan han sändes ut liksom som apostel verkligen, där han åkte från stad till stad till stad och inte bara gjorde någonting för ett kort tillfälle så. Så Gud formade honom under ett antal år. Och vi fick gå igenom igår 3 av de stadier som Jesus då formade Paulus genom. Det finns många fler, men han är i alla fall med 3. Och där hann vi se både hur Gud ledde Paulus att tjäna honom intensivt mitt i kampen bland många människor. Och sen fick vi också följa med hur Gud ledde Paulus in i öknen under kanske 3 års tid, där livet i det fördolda betonades. Där Paulus fick lära sig att själva livsnerven för en kristen är det fördolda livet med Jesus, med Bibeln och med bönen. Tillsammans med bröder och systrar i Kristus och i Guds församling, i gudstjänsten. Nu då så tänkte jag vi skulle gå vidare och vi skulle titta på Filipperbrevet kapitel 1, vers 3-11. Filipperbrevet 1, vers 3-11. Och här då skriver Paulus så här. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje. Vi fortsätter. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla. Ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig? Ja, Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta i Kristus Jesus. Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt. Som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Var det inte ett härligt ord? Och det jag vill lyfta fram här innan vi går vidare. Det är att Paulus dels talar om hans hjärta för den här församlingen. Det är alldeles uppenbart att Paulus har ett nära förhållande till församlingen i Filippi. Han talar om hur han längtar efter att om igen få se bröderna och systrarna i Filippi. Det finns alltså en levande nära relation. Och så talade också Paulus om, du kanske hörde, den första dagen. Alltså när allting startade i Filippi. Och det jag tänkte vi skulle göra nu, mina vänner. Har ni ett barnasinne kvar? Härligt. Då tänkte jag att vi nu skulle göra en liten resa i tiden 2000 år tillbaks. Och så skulle vi följa med Paulus när han kom den här första gången till Filippi. För att få liksom ett slags skärpdjup kring Filipperbrevet och vara med och se just vad som hände när Paulus kom dit och evangeliet fick förlösas i Filippi. Och då går vi till Apostlagärningarna kapitel 16. Apostlagärningarna 16, och strax ska vi följa med Paulus på väg till Filippi. Och jag har gett en rubrik för det här första stycket som handlar om Paulus precis innan han kommer till Filippi. Och rubriken är egentligen väldigt opassande för det här vädret. För min rubrik för det här första nu innan Paulus kommer till Filippi, det är tilltal i dimman. Tilltal i dimman. Så istället för att titta ut så här och tänka på solen får ni kanske tänka på London, eller varför inte Mölndal en novemberdag. Vi kan ofta ha dimma. Och då är det så här att jag tror att vi ibland har en liten romantiserad bild av hur livet var på apostlagärningarnas tid. Bara vi säger urkyrkan så kan folk liksom få något romantiskt i ögonen. Och vi har lätt att tänka så här liksom att Paulus, han spelade i en annan division. Vi tänker oss någonstans att Paulus och de andra apostlarna, de liksom gick 2 meter ovanför marken. Och för dem var det alltid kristallklart. Så när Paulus vaknade på morgonen så hade han en ängel som höll morgonrocken. Han steg upp, gick till frukostbordet, uppväckte 5 från de döda lite lätt, samtidigt som han åt frukost, gick ut på stan, det blev omedelbart väckelse med massa änglar som stod där med skyltar vilka han skulle gå till, och sen efter det så tog han jetplanet till nästa stad. Men riktigt så enkelt var det inte för Paulus eller de andra apostlarna, utan om vi tittar vad som händer och hur Gud leder dem, så märker vi att även Paulus kan många gånger har väldigt svårt att veta vad Gud vill. Även Paulus kan befinna sig i dimman. Och det vi känner om Paulus som person, till skillnad från mig så var han väldigt lugn och stillsam. Nej, det vi känner om Paulus som person, det var att han var oerhört ivrig. Oerhört viljestark. Och därför kan jag tänka mig att han kunde ha lite svårt ibland med det här, den här lilla delen av andens frukt som heter tålamod. Har ni hört talas om den? Ni känner väl till tålamodsbönen? Herre, ge mig tålamod och gör det nu. Och då ska vi få följa med Paulus och hur det gick till precis innan veckan. Sen kom till Filippi, och vi tar fram Apostlagärningarna 16 från vers 6. Så här har vi tilltal i dimman. Det står så här. Sedan tog det, och det är ju Paulus och hans sällskap. Sedan tog det vägen genom Frygien och Galatien. Det ligger i det vi idag kallar för Turkiet. Och de var på väg västerut mot kusten. Eftersom det av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien. Vi älskar Mysien, gör vi inte det? Eller hur? Vi vill ofta bli ledda till Mysien. Men det var inte så. Och när de nådde Mysien försökte de be sig till Bitynien. Men det tillät inte Jesu ande. Titta här i vers 6 och vers 7. Här har du både hindrades från att predika ordet i Asien och så vers 7. Men det tillät inte Jesu ande. Och då kan vi ha en romantiserad bild av att Paulus kom gående så här. Och så säger den helige ande stopp. Jaha, okej, nu var det stopp. Och så går han vidare. Men jag tänker mig mer att det kan vara en väldig frustration. Paulus vet någonstans att Gud vill någonting. Gud har någonting på gång. Han följer efter Jesus. Han har den helige andes eld i hjärtat. Och så är han på väg. Ja, men det här är väl rätt. Och så går han. Nej, och så stoppar det på 1000 olika sätt. Ja, inte här. Okej, då går vi vidare dit. Och så stoppas han igen. Och jag säger det för att du kanske finns här som tänker så här. Jag är nog en andra klassens kristen. För jag ser inte så ofta änglar. Och jag hör inte så ofta Guds röst så där jättetydligt. Det gör nog alla andra. Speciellt de andliga kristna. Nej, jag är ibland i dimman. Jag vet ibland inte vad Gud vill. Ibland blir jag väldigt frustrerad och liksom nästan ropar och skriker till Gud. Visa mig din väg. Och ibland är det så tyst uppåt. Ibland ser jag inte klart. Och då är jag här för att tala om för dig att du är inte en andra klassens kristen. Utan det här, det var tillstånd som Paulus också kunde befinna sig i. Det är viktigt att du ser det. Vi går vidare. Då får de genom Mysien ner till Troas. Och nu är Paulus, tror jag, väldigt frustrerad. Han håller på länge att söka Guds vilja. Till slut kommer tilltalet. Till slut. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien. Och Makedonien, om de nu var i det som är liksom västkusten av det vi idag kallar Turkiet. Så var ju Makedonien på kan man säga, nordväst över den delen av Medelhavet. En man från Makedonien stod där och bad honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Och vi fortsätter. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Så, alltså, det vi nyss har sagt säger jag igen. Att du är i dimman säger ingenting om att inte du är en person som Jesus kan använda på ett väldigt starkt sätt. Var Paulus i dimman så kan vi ibland vara i dimman. Och dessutom, det här med Guds ledning är Gud leder på många olika sätt. Gud leder inte bara genom profetiska tilltal utan han leder på många olika sätt. Och jag vill bara ge dig ett par exempel på hur Gud leder. Det här känner du bättre till än jag förmodligen, men nu är det jag som står här så nu tar vi mina exempel. Ett exempel är att Gud leder genom vishet. Det är en andlig nådgåva i första Korintierbrevet 12. Vishet när Gud kan ge oss hans klokhet, hans insikter. Som liksom har en koppling till att den heliga ande driver oss att tänka, att arbeta. Vi talar ofta om vårt hjärta och att det är det viktigaste och det stämmer. Halleluja. Nu står ju hjärta i Bibeln inte först och främst för våra känslor. Utan hjärta i Bibeln står ju för vårt innersta jag, vår vilja. Salomo. Vad var det Salomo bad om? Kung Salomo. Det är en kuggfråga, lite varning. Vishet är helt rätt enligt krönikeboken och han fick vishet. Så han bad om vishet och han fick vishet. Men i kungaböckerna så står det vad Salomo bad om förutom att han bad om vishet. Och Gud svarade och sa att det här var en bön som behagade mitt hjärta. Det Salomo bad om på hebreiska är Shomea Lev. Kan ni säga Shomea Lev? Ni talar hebreiska flytande. Det betyder ett hörande hjärta. Och Shomea är satt i presens. Alltså någonting som inte liksom kommer igång och sen avslutas. Salomo bad till Gud om att konstant lyssna in Guds vilja. Och Gud gav honom vishet. Så vishet är ett sätt som Gud talar till dig och mig på. Det är inte fel att använda sin hjärna. Du har fått en hjärna av en anledning. Och när den heliga ande kommer in och smörjer dina tankar eftersom du följer efter Jesus. Det var ju det Paulus gjorde. Han ville följa Jesus. Om du vill följa Jesus, då kommer den heliga ande vilja välsigna dina tankar mer och mer så att Gud leder genom vishet. Vishet är också någonting som förlöses, inte bara själv. Jag har ju 3 barn. Och när de var små så gick alla genom åldern kan själv. Känns det igen? Tyvärr lever vi väldigt ofta så. Kan själv. Men vishet, det står i ordspråksboken. Som järn skärper järn, så skärper den ena den andra. Och därför tror jag att en del av vishet att söka Guds ledning kan ha att göra med att du går till bröder och systrar i Kristus som du har respekt för och förtroende för. Och du diskuterar med dem fram och tillbaka, vad kan Gud vilja? Och ni ber tillsammans, glöm inte att be. Det är ett sätt som Gud förlöser sin ledning på. Ett annat sätt som Gud förlöser sin ledning på, det är omständigheter. Romarbrevet 8:28. För den som älskar Gud, skriver Paulus, samverkar allt till det bästa. Och om du följer efter Jesus så ska du vara lyhörd för omständigheter i ditt liv. Jag tror alla här har varit med om en eller annan gång att du har märkt en helt vanlig dag att det händer förunderliga saker. Och du förstår någonstans att det här kan inte gärna vara en slump. Har du varit med om det? Det är en del av hur Gud leder. Jag vet inte hur många gånger jag har varit på väg någonstans. Och så plötsligt hoppar en människa framför mig och säger stopp! Och så vill den personen ha ett samtal. Och många gånger har det varit ett samtal som kom för mig i precis rätt tid. Jag är en rättfärdiggjord syndare. Jag behöver desperat Jesu förlåtelse varenda dag. Jag har en ny människa född av den helige ande som är det enda som är kvar i himlen. Halleluja! Men den gamla människan i mig, den negativa sidan i mig, tyvärr lever och har hälsan. Bo Giertz, han travesterade ju på Luther en gång i Åkyrka då han sa så här. Det heter att den gamle Adam drunknade i dopet, men det är aset han kan simma. Och jag vet inte hur det är med din gamla människa, men mina simbor jag märker. Så jag pratar alltså absolut inte om någon perfektion här, men jag talar om att när vi följer Jesus, när vi gör det, då löser det ut att Gud låter omständigheter samverka till det bästa. Så han leder genom vishet, han leder genom omständigheter. Ett annat sätt som Gud leder, det är genom smörjelsen, den helige andes närvaro. Galaterbrevet 5:22, där står att andens frukt, i singular, det finns bara en frukt. Andens frukt är bland annat kärlek, glädje, frid. När jag fick kallelsen hit till Finland, som var en katastrof i min kalender egentligen. Var det så att jag, när jag fick det här tilltalet, så har jag vant mig att lyssna in om Guds frid kommer på speciellt sätt. Och Guds frid kom så mycket så att det nästan var störande. Jag kunde liksom inte undgå att veta, här är någonting, det är en ström. Det kan ju vara bara liksom att jag åt en nyss en glass och det är det. Men jag någonstans hade en förnimning, men det är nog den heliga ande i mig. Och så gick jag hem och talade med min fru och hon sa åk. Och då visste jag att det var från Gud. Eller hur? Så, den heliga ande talar genom vishet, genom omständigheter, genom smörjelsen och sen det här vi hade här, genom profetiska tilltal. Den heliga ande kan när som helst komma till dig rakt, bara rakt till dig eller via någon annan med ett profetiskt tilltal där du förstår någonstans att nej, men nu är det Gud som talar. Paulus förstod ju när han fick den här visionen, det här är ju Gud som talar. Om jag skulle ge dig ett ord som jag tycker är ett underbart ord angående Guds ledning. Så skulle jag vilja dela med dig Saltaren 105:4. Där står det, sök ständigt Guds ansikte. För varför tror du att Gud leder på olika sätt? Varför leder han inte på samma sätt hela tiden? Så vi liksom visste att det profetiska tilltal, det står där. Eller, ja men det är vishet, jag tänker, då går det bra. Eller, det är smörjelsen, jag går på Guds närvaro. Nej. Han leder på olika sätt för att han vill att du mer och mer ska förstå att han är ute efter en ansiktsrelation med dig. Det är därför. Då går vi vidare och nu kommer vi till Filippi, vers 11-15. Vila ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Neapolis betyder den nya staden. Idag är det hamnstaden Kavala i norra Grekland. En väldigt vacker hamnstad. Jag besökte ett antal gånger. Vi fortsätter. Och därifrån till Filippi som är den ledande staden i denna del av Makedonien. Och en romersk koloni. Vi stannar, vi går inte vidare än utan vi tar det. Filippi. Jag har haft nåden ett antal gånger i mitt liv att besöka ruinerna av staden Filippi. Jag vill verkligen rekommendera det som ett resetips. Om du är i norra Grekland, missa inte detta. Det finns förnämliga ruiner kvar från denna stad. Filippi, uppkallad efter Alexander den stores pappa, var en stad som var en romersk koloni. Och det var Augustus, eller Octavianus som han hette innan han fick namnet Augustus. Alltså ni vet, han som var kejsare när Jesus föddes. Han gjorde staden Filippi till en speciell stad för vilka då? Jo, för romerska soldatveteraner. Det var nämligen så att leva i den romerska armén var brutalt. De flesta dog. Men det fanns de som överlevde. Och om man kämpade som soldat i romerska armén 25 år och hade livet i behåll, och jag lovar dig, då var man en krigare. Då var man både skärpt, man var stark och man hade överlevt 25 år i en brutal tillvaro. Då blev man en romers medborgare som var ett oerhört privilegium. Så det här var ett slags pensionärsstad för romerska tuffingar med stort T. Det var liksom inte en stad som alla andra utan en väldigt, väldigt speciell stad. I den staden stannade vi några dagar. Och så går vi vidare till vers 13. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi stannade där. Mina vänner, det här är inte Paulus vanliga strategi. Hans vanliga strategi, det var ju att han gick till en synagoga. Och så började han förkunna evangeliet om Jesus för sina judiska bröder och systrar. Men det fanns ju många gojim, många icke-judar där också. Och sen var det många som tog emot Jesus, både av judar och hedningar. Halleluja. Och det var många som blev jättearga och startade någon förföljelse. Och så startade man en kristen församling. Det var det vanliga mönstret. Men här märker du hur lyhörd Paulus är. Och här hör vi inte någonting om någon ängel med någon skylt. Här kommer det inte som det verkar, som vi får läsa om i alla fall, ett nytt profetiskt tilltal. Utan här följer Paulus sin vishet. Han måste improvisera. Det finns ingen synagoga som det verkar i den här stan. Vilket vore naturligt eftersom det är en romersk koloni. Så det är en väldigt speciell sorts stad. Finns kanske en judisk närvaro, men inte så många. Så han måste använda sig av visheten. Och han antar då att det finns ett böneställe. Och så fortsätter det. Vi satt oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Mina vänner, om man befinner sig bland ruinerna i Filippi. Och så går man rakt igenom förbi teatern, förbi Agoran, det stora torget. Och så går man cirka 1 kilometer norrut, längs med landsvägen. Då kommer man fram till en liten grekisk ort där det finns en sliten vägskylt. Och vet ni vad det står där? Lydia. Den orten heter Lydia. Och går man lite vidare, några 100 meter, och sen ner till vänster, så kommer man till det vattendrag, den å, som en urgammal tradition pekar ut att det var här Paulus mötte Lydia och de andra kvinnorna. Och vid det vattnet har jag haft förmånen att få leda ett antal grupper och tala just om när Paulus kom dit den första gången. Och titta också innan vi går vidare på vad som står här i vers 13. Vi har ju en bild av Paulus ofta. Att han är mannen på barrikaderna. Eller hur? Som hoppar in i en teater med 25 000 människor som är mordlystna och står där och förkunnar evangeliet. Det var en sida av Paulus. Men här möter ni hans lyhördhet. Titta vad det står. Det står, vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. Han satte sig ner. Han kom ner på nivå med de som var där. Och det var inte så att han predikade och hade ett föredrag, utan det var ett samtal. Det var både mun, men det var också öron. Och jag tror att du och jag är kallade många gånger där vi går fram i vår vardag, vår arbetsplats, vår skola, vår vardagsmiljö. Vi är kallade att vara lyhörda när vi möter människor. Sätta oss ner, tala, men också lyssna. Och vers 14 här. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta. Och där så har vi lite svårt att se det sista, så att jag ska läsa. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Och så tar vi vers 15. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Här tycker jag också vi ser något fascinerande. När en person blir kristen så sker det inte alltid på ett dramatiskt sätt. Gud gör mycket i det osynliga, i det stilla, i det lilla, i det fördolda. När du samtalar med någon som du möter och du tänker efteråt att det här samtalet betyder nog inte mycket. Vad vet du? Det samtalet kan vara en bidragande orsak till att den helige ande plötsligt öppnar den personens hjärta så att den tar emot Jesus. Paulus verkar ju inte alls haft koll här på att det hände. Det här stycket vi nu läste, som är början på hans besök till Filippi, det kallar jag för, inspirerad av Zakaria 4, för den ringa begynnelsens dag. Det står det i Zakaria 4. Vi ska inte förakta den ringa begynnelsens dag. Och låt mig då berätta om en god vän jag har. Tro till dig, men jag har en god vän. Han heter Marcus. Han är en härlig Jesu lärjunge. Han bor i Göteborg. Han är ingenjör. Han jobbar på ett high-tech-företag som ligger vid Göta älv, som heter Ericsson, med över 2000 anställda. Och han upplevde tilltal från den heliga ande som kom till honom på ett ganska stilla sätt. Och så var det tilltalet någonstans mycket, mycket enkelt. Tilltalet var att han skulle koppla ihop med några av dem han visste var kristna på företaget. Och så frågade han några bröder där: ska vi äta lunch tillsammans en gång i veckan? Det låter inte så radikalt. Det låter inte så dramatiskt. Det är inte så imponerande. Vadå? Äta lunch med kristna på företaget en gång i veckan. Men det var liksom den ringa begynnelsen. Det började i det lilla. Men det var från Gud. Så de började äta lunch tillsammans en gång i veckan. Och när de hade ätit lunch tillsammans i några veckor så tänkte de så här: vänta nu, vi äter ju lunch tillsammans här, ska vi inte be tillsammans också? Vi har ju en timmes lunchpaus. Så då tog de en halvtimme och åt lunch och en halvtimme och bad. Och jag tror att det ligger på Guds hjärta i vår tid. Inte för alla, inget tvång, inget krav, ingen börda. Blir du trött, släpp det. Men jag tror det ligger på Guds hjärta i vår tid. Att kristna ska börja mer och mer att träda fram. Att ta ansvar för platserna där man är ute i världen. Och jag tror Gud kallar många i vår tid att be för sin arbetsplats, på sin arbetsplats. Det var det de började göra. Och ni vet, om man tar emot en vision från Gud, då börjar det växa. Det är som ett gyllene frö som börjar växa. Så nu fick de en vision att, vänta nu, vi ska bjuda in till några föredrag om kristen tro. Vi ska bjuda in våra kollegor. Så jag var en av ett par personer som blev inbjuden till Ericsson, det här high-tech-företaget, precis efter arbetsdagens slut, att hålla ett föredrag. Och vet ni vad rubriken var för mitt föredrag? Ett föredrag om Jesus. Det tackar jag till. Ja, och så kom dagen och de trodde ju inte så många skulle komma. Det kom ganska många faktiskt. Många var kristna, absolut. Men det var ett antal personer där som inte var kristna. Och så fick jag tala om Jesus. Och jag talade ju naturligtvis om Jesus i Bibeln såklart. Men jag talade också om alla utombibliska källor och vad de har att säga om Jesus. Som bara förstärker och bekräftar evangeliet och att Jesus är den han är. Och det var väldigt fräscht för mig att få komma dit och stå där. Och väldigt stor, det var väldigt intressant att ha raka puckar och fräscha diskussioner när vi minglade både före och efter det här föredraget. Så fortsatte de att be en gång i veckan. Och efter någon månad så upplevde de hur den heliga ande gav dem en idé Och det var att de skulle beställa hem biblar. Små pocketbiblar, inte hela bibeln men delar av bibeln med lite vittnesbörd. Och så skulle de erbjuda det till kollegorna på det här high-tech-företaget med 2000 anställda. Och han hade lite, han brottades, min broder Marcus. Så han tänkte, det är nog inte så många på det här high-tech-företaget. Det är ju liksom lysande ingenjörer. Ja, men de kan väl redan bibeln, och kan de inte det så har de sagt nej. Och vad ska de vilja ha en bibel? Han tänkte, ja, vi beställer 30 biblar. Men så när han skulle beställa 30 biblar så bara började skava på insidan. Han fick ofrid. Så han tänkte, okej, 50. Nej, ofrid. Okej, 100. Men han fick inte frid förrän han hade beställt hem, jag tror, 700 biblar. Och det var en ekonomiskt också, ta ett steg i tro ekonomiskt. Så kom dagen det, han har berättat det för mig, vilken ångest han hade. När han tillsammans med några kollegor gick till utgången. Ni vet, precis vid arbetsdagens slut. Kollegor som de kände. Och så stod de där med sina biblar, lite svenskt där, tog de ett steg tillbaka. Ni vet, lite sådär. Då berättade han för mig efteråt. På 30 minuter fick de dela ut 550 biblar. På 30 minuter, 550 biblar. På ett high-tech-företag i Göteborg. Okej, okay. Då ska vi gå vidare i texten här. Och nu ska vi då ta vers 16-24. Vi går vidare i Filippi. En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Där det står spådomsande, vet ni vad det står på grekiska? 17 poäng här till någon. Det står pytonande. Det gör det. Alltså ni vet, samma som i pytonorm. Alltså det är något ormlikt över det här. De hade tempel till Asklepios ära. Sådana här helande tempel som säkert var manifesterade med demonisk närvaro, så det bara stängt om det. Och där hade de stora ormar i gropar. Icke positivt kan vi säga, för att vara diplomatiska. Och hon skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Det är väldigt intressant, mina vänner, att läsa till exempel apostlagärningarna med ekonomiska ögon. Och märka vilket fäste som pengar ofta är. Här, mina vänner, i Filippi så börjar förföljelsen på grund av krass ekonomi. För att när den här flickan, stackars flickan, blir befriad från sina demoner, då förlorar de sin förtjänst. De tappar ekonomin och då kommer förföljelsen. Samma anledning i Efesos. Ekonomin är ett fäste, mina vänner. Ekonomi till Herrens ära är ju underbart. Halleluja till Jesu ära. Men vi ser här att det kan också vara ett negativt fäste. Vi tar vers 17 här. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek. De här männen är den högste guden tjänare och de. Tack. Bra broder. Bra jobbat. De har bra jobbat. Kreativt. Och de förkunnar för er en väg till frälsning. Och då måste man ju ställa sig frågan så här. Va? Alltså jag menar, hon är ju besatt. Varför ger hon dem gratis PR? Om hon nu är besatt, om det nu är den onde som verkar genom henne, varför går hon och skriker bakom dem en väg till frälsning? Ja, men min vän, ni vet, den onde, han är lurig. Han är bara en dålig förlorare. Vi behöver inte vara rädda för honom när vi är i Jesus, men han är lurig. Han älskar att lägga sig så nära som möjligt, men det är ändå helt fel. Så det hon nu skriker är att de förkunnar en väg till frälsning. Är ni med? Vad var det första namnet på den kristna kyrkan? Det var ju vägen. Och Jesus, han säger ju, jag är sanningen, vägen och livet. Det finns inte många vägar till fadern. Enligt Jesus finns det en väg till fadern. Och det är genom Jesus Kristus. Och ni vet, på den här tiden, om man besöker ruinerna till nästan vilken gammal romersk stad som helst, så häpnar man över hur många tempel de har till olika gudar. Så det här som hon gör är ju att försöka desarmera hela Paulus budskap. Att det är nödvändigt att ta emot Jesus och frälsningen och förlåtelsen. För Jesus är enda vägen till Fadern. Han är den enda, han är den unike. Han är Gud och människa på samma gång. Det är han som är vägen till Fadern. Finns ingen annan väg. Typiskt den onde. Jag tror att många av er här inne känner en man som heter Johan Kandelin. Känns han igen? Johan Kandelin. Vi har ju haft mycket stor glädje av honom i Oasrörelsen. Vi är väldigt tacksamma för Johan. Och han talade i Lysekil bland annat för 15 år sedan. Och så sa han plötsligt någonting. Och jag bara upplevde att det här är ett profetiskt budskap. Då sa han så här att ju längre vi går in i den sista tiden så kommer det bli en stor strid kring bokstäverna EN. Det kommer vara helt okej att säga att Jesus är en herre. Eller din herre. Helt okej. Men ve dig om du säger att Jesus är Herren. Alltså EN på slutet. För det betyder ju att han är Herren för alla. Det betyder att du säger en sanning som inte bara gäller för dig personligen. Utan som gäller för alla du någonsin har mött. Och jag tror att han hade alldeles rätt. Han var någonting på spåren. Vi behöver inte gå vidare på det här stycket nu. Jag tjänar mig lite tid. Är ni vakna? Det som jag skulle säga här då. Det är att efter det här så kommer det förföljelse. Och de blir piskade. Jag har stått på Agoran. På torget. I Filippi. Ruinerna är kvar än idag. Än idag kan man gå fram till tribunalen som stod där på Paulus tid. Och jag har med vördnad stått där och tänkt. Nu är det troligt att jag är mycket nära eller precis på den platsen där Paulus piskades med många rapp. Du kan läsa vidare i texten. Det står att de blir piskade med många rapp. De som fick inkomst genom den här demoniskt besatta kvinnan. De blir rasande när hon blir befriad. När Paulus vänder sig om och bara kastar ut demonen i Jesu namn. Och de blir piskade med många rapp. Då tänker jag så här att. Du kanske inte har blivit piskad med många rapp. Och Bosse Brander, min andlige fader, han brukar säga till mig så här. Hans, brukar han säga. Man kan bli förföljd för sin dumhets skull också. Det stämmer ju, eller hur? Men om vi följer efter Jesus och vi liksom går i det som han vill, mitt i det att vår gamla människa bråkar och behöver förlåta sig varenda dag, då kan det komma gång på gång i våra liv där faktiskt några procent av den förföljelse vi möter, eller kanske många procent, beror på att vi följer efter Jesus. Det var ju rubriken för dagens pass. Ha Jesus som sin förebild. Att ha Jesus som sin förebild, mina vänner, det handlar om att följa efter honom. Det är det handlar om. Att varje dag försöka att ta Jesu ord, följ mig på allvar och gå efter honom. Och då kan det hända att även vi, även fast det inte är med en fysisk piska, att även vi möter faktiskt motgångar. Vi möter människor som kommer kanske med verbala piskrapp på olika sätt för att vi följer efter Jesus. Jesus han säger så här, Matteus kapitel 16. Om någon vill komma och pissa och mo bakom mig, då ska han ta på sig sitt kors. Förneka sig själv, Arneo, och följa efter mig. Jag brukar säga att Jesus är väl världens sämsta PR-agent. Eller hur? Vem skulle säga idag, vill du hänga på mig? Förneka dig själv, det är väl modernt 2018, eller hur? Eller inte. Förneka dig själv. Och ni vet korset. Om du har det som en prydnad, fortsätt. Det är jättebra. För det liksom får andra att tänka på Jesus. Fortsätt med det. Men glöm inte att korset från början var inte ett smycke. Det var ett avrättningsredskap. Så Jesus säger, om du vill komma bakom mig, förneka dig själv. Ta på dig ditt kors och följ efter. Och Lukas är ju vänlig nog att informera oss om att Jesus faktiskt vid ett tillfälle åtminstone sa varje dag ta på sig korset. Varje dag. Så lidande, mina vänner, är en naturlig del av det kristna livet. Vi har ju olika sprickor, olika defekter. En av mina defekter är att en produkt av min gamla människa, det är att jag har en liten ångestspricka. Framförallt sätter den sig som dödsångest. Så min instrumentbräda visar 10 gånger för mycket. Börjar sticka i högra kinden så tänker jag att jag kommer dö samma kväll. Jag uppfinner en ny dödlig sjukdom varje dag. Min hustru avskaffar dem i samma tempo. Så att det är en spricka som jag har. Och jag hade ett år då jag hade dödsångest. Min storbror hade dött. Hans hjärta bara sprack när han var 40 år gammal. Jag gick till en läkare. Och läkaren gjorde ultraljud på mitt hjärta. Och så sa han så här att du Hans, ditt hjärta ser bra ut men det läcker från en klaff. Så kanske kommer vi behöva operera lite längre fram. En normal kristen hade gått därifrån och sagt halleluja, det var bra med mitt hjärta och jag har förtröstan på Jesus i allt. Jag gick därifrån och hade dödsångest. Jag upplevde Jesu närvaro, han var med, absolut. Men jag hade samtidigt dödsångest. Jag upplevde som att djävulen satt en luge mot min tinning och sa, vi kör rysk roulette, vi ser vilken dag som ditt hjärta spricker. Jag vill inte att du ska tycka synd om mig, för det var det inte. Men det var ett år av dödsångest, det var lite obekvämt. Irriterande nog så fördjupades mitt böneliv under det året. Det är irriterande att det ska behövas för att det ska ske, eller hur? Men i vilket fall som helst, under det året upplevde jag hur Jesus varenda dag mer och mer ville tala om för mig, var inte rädd. Du behöver inte vara rädd för någonting, var inte rädd. Och när jag började läsa i Bibeln så märkte jag gång på gång på gång att den enda vi behöver frukta, det är Gud. Och då är det Jare Elohim, den här positiva respekten för den helige. Det är sunt att ha med sig det. Men annars behöver vi inte vara rädda för någonting. Men däremot märkte jag ju i Bibeln att Jesus bland andra är ju väldigt tydliga med att lidande ingår. Det är en del av det kristna livet. Så tänk ifall vi kunde ta det i vårt liv som är lidande när vi följer efter Jesus och inte bli så förlamade av det och inte bli så sura av det och inte tro att vi är misslyckade på grund av att vi har lidande i våra liv utan istället överlämna det till Jesus. Allt lidande är inte för att vi följer efter Jesus, det är det inte. Men ändå överlämna även lidande till Jesus och någonstans känna att det här ingår i ett normalt kristet liv. Mest glädje, halleluja, mest glädje, det ska vi tala mycket om sen lördag söndag. Mest glädje och mest seger och mest framgångar och mest alltihopa det här. Men Paulus blev piskad med många rapp. Det talar om för dig med att lidande ingår. Och om du tänker så här nu, du kanske blev tänd. Det kanske finns en här inne som blev tänd på att be för sitt företag på sitt företag. Det kan ju vara så, vad vet jag. Då kanske du ska tänka in också. Redan innan som Jesus säger, beräkna kostnaden. Du kanske ska tänka in också att det kommer inte bara innebära framgångar om det nu blir det. Men det har jag verkligen tro för att Jesus ska bryta igenom om du börjar be i hans namn med andra kristna på ditt företag. Halleluja. Men du kanske också ska vara beredd på att det kanske blir ett ökat andlig kamp. Det kommer att vara ett pris också. Och då är det lika bra att räkna ut från början. Är du beredd att betala det priset eller inte? Eller hur? I mikroformat. Och det här är verkligen, det är pinsamt. Det är så mikroformat så det är pinsamt. Men jag säger det ändå för jag bara kommer att tänka på det. Jag menar, det var ju samma sak för mig när jag skulle åka hit. Jag tror faktiskt andlig kamp inför att komma hit. Som var, ja, men det var inte så jätteeländigt. Men jag hade väl i alla fall en 12 timmar som inte var bekväma om vi ska uttrycka oss diplomatiskt. Som hade kopplingar till att jag var på vägen. Jag mådde inte alls bra på vägen hit. Men det hade jag ju räknat in. Jag menar, tackar jag ja, då får jag ju räkna in att det kommer också komma ett kors någonstans. Då blir man ju inte så förvånad och förlamad när det händer. Det är ju Paulus som talar om det. Efesierbrevet 6 från vers 10. Ta på er Guds vapenrustning. Så det är en liten hälsning till dig och mig. Och nu har tiden gått långt som den brukar göra och därför så går jag inte längre just nu. Vi ska ha tid också att informera om annat här under den här dagen. Men jag kanske kunde få leda oss i bön innan vi avslutar. Ska vi be tillsammans? Jag tackar dig helige Fader att du sände oss din älskade son Jesus Kristus. Tack att han är vägen, sanningen och livet. Tack Jesus att du dog och betalade priset för all vår synd. Tack att vi lever bara av nåd. Tack att vi får ta emot din förlåtelse varje dag. Nu ber vi dig. Kom helig ande. Tänd våra hjärtan. Ge oss en längtan. Ge oss en iver. Som inte är vårt eget ansträngda, flåsande att på något sätt göra något i egen kraft. Utan som kommer från dig. Vi ber dig helig ande av nåd. Tänd din eld starkare i våra hjärtan. Så att vi får den där längtan och den där passionen som Paulus var så smittad av. Som ger oss en längtan. Att varje dag ställa oss upp när vi går upp på morgonen och lyssna in dig. När du står där med dina sårmärkta händer. När du strålar mot oss och varje dag säger till oss, följ mig. Det ber vi dig, far. I Jesu Kristi välsignade namn. Amen.